Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Mitt i ett kök.
Ja, var befinner vi oss någonstans?
Vi befinner oss på AG, en av de mest fantastiska ställena på jorden. Och där vi mer eller mindre blev kamrater, kan man väl säga, vid Chef's Table inne i köket.
Och vi har fått låna Chef's Table idag. För vad då?
Vi har fått låna det för att idag ska det äntligen bli av. Vi har talat om det, vi har tänkt på att vi har drömt om det.
Media
vi har
skrivit
fått
om
hjälp
det.
Av flera lyssnare kring anskaffande av många erbjudelser och hjälpa oss med anskaffning av ingredienser och liknande. Och nu sitter vi här. Vi ska äntligen få äta älghjärna.
Och ni lyssnare ska få följa med under den här upplevelsen som vi ska ha.
Ja.
Och det är Johan Jureskog här personligen och han och hans köksmästare håller på och lagar till den här älghjärnan åt oss.
Just det, Johan Jureskog, alltså den kända kocken och krögaren och tv-personlighet, får man säga någonting mer.
Ja, de senaste åren.
Kockboksförfattare, etc. etc.
Och då tänkte jag bara säga att vi var ju på Lavinblad sist och sände. Det var ju otroligt trevligt att få träffa lyssnare.
Ja, det var jätteroligt. Det var väldigt charmigt faktiskt. Och vi tackar alla som kom dit. De hörde inte jättemycket, för vi satt ju där vid ett bord och pratade utan högtalare. Men de var framme och ställde frågor och de plåtade sig och vi pratade med dem och de kom med idéer och uppslag. Och jag tror alla tyckte det var väldigt roligt efteråt att lyssna vad vi egentligen sa eftersom de hörde inför varannat var tredje ord.
Ja, det hoppas jag, men enormt stort tack till alla som kom.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju lite mer van än vad jag är att få möta... folk som uppskattar det man gör på det sättet och
det.
Jag tycker det var otroligt trevligt.
Och så hade du en massa fans som var det hänga på dig.
Kanske lite överdrivet, men jag blev ju kvar där tills de slängde ut oss. Med några trevliga lyssnare.
Det var trevligt. Nej, annars har jag mest tillbringat tiden hemma i... Vi har haft 2 veckor när alltid något av barnen varit sjuka. Och när barnen är sjuka, vi jobbar ju hemifrån, då är det inte en som vabbar, utan då kan ingen... För då ska man hälsa alla 3 barnen hemma, för om en är sjuk kan de andra smitta de andra. Och 3 barn hemma som springer 4, 2, 1, och så ska jag jobba hemifrån. Även om Gunilla är den som vabbar den dagen, så är det helt kört.
Det kanske är lite skönt att sätta sig här och få äta
älghjärna. Det är otroligt skönt att ha kommit att få... Vila vid denna älghjärna, absolut.
Och Edvard är prydligt klädd här i en svart kavaj, en vit skjorta och en burgund... mystiskt färgad fluga.
Det kan man också säga, och även faktiskt...
Ja, matchande hängslen i samma kulör.
De ser man ju inte om jag inte då lyfter på kavajen som jag gjorde. Mats är lite avspänd i en trevlig slipphover. Jag vet inte vad det är, det lammull eller?
Det är en merino, en tunn merinotröja här.
Merinotröja och vitkorta, en mörkblå. Kavaj, eller en svart?
Ja, det är en mörkblå ska jag säga. En mörk marinblå. Lite textur.
Precis. Vår ljudtekniker Henrik har då en väldigt trevlig tweed väst.
Välkomna till Stil i P1.
Ljusblå och väldigt vaxade mustascher idag.
Som ni hör så finns det mycket förväntan här i luften från oss. Det är det. Men ja,
tillbaka... Det är som du säger, första gången måste tänka, går de alltid så här på tomgång innan de sätter igång? Nej, det är faktiskt första gången.
Ja,
och det är för att vi tänker bara älgärna här hela tiden. Vilket gör att vi har svårt att riktigt engagera oss i andra saker.
Vi kan väl säga det att vi sitter då mitt inne i köket. Mm. Och här, hur många kockar ser vi framför oss?
Mm, jag skulle inte beställa soppa, det är åtminstone 9 stycken.
Det är soppa?
Ju fler kockar desto sämre
soppa. Det blir en sån kväll. Men jag tänkte att innan vi kommer in på det här med älghjärnan och få uppleva den, så är det ju faktiskt lite oroliga coronatider och sådär.
Ja, ja.
Det är lite tråkigt. Och, jag funderar själv på att köpa hem några konserver.
Jo, det har ju blivit i Tyskland, vet jag, vänner som bor där, så har det ju varit helt tomt. Alltså livsmedelsbutikernas konservförråd har helt tömt, så det är helt tomma hyllor. Även i Sverige har de ju börjat få brist på vissa saker, ja, som mjölkpulver. Och... Men framförallt är det ju konserver folk köper, och det är väl vettigt, inte bara för corona. Utan faktiskt gick ju staten ut för ett par år sedan och sa att vi garanterar inte hjälp förrän efter 2 veckor. Mm. Varje hushåll måste ha vatten, flaskor, mat som klarar sig utan elektricitet och liknande för 2 veckors tid. Det är väl framförallt om man bor i obygden. Men egentligen gäller det alla. Så, då behöver man ju köpa upp lite konserver. Men det finns ju inte så mycket mat på konserv längre. Nej. Förr i tiden kunde man ju få, grisknorr till och med på ICAs egna märkesvaror. Konserver hade till och med grisknorrar. Då kan du förstå hur många sorter de hade. De hade nästan allt från levande djur på konserv.
Ja, men det här med konserv, jag skulle göra den här fantastiskt muggigt härliga. Mm. Jag tror det är 70-talsrätten Afrikana som härstammar från Marstrand.
Trogna lyssnare vet att Mats varit inne på den här flera gånger tidigare.
Ja, en Afrikana. Och hittar ju inte de här konservmandarinerna.
Just det. De vill ju en del ha till sin ris eller malta också. Så de behövs ju. De är ju filiade, vilket man kanske inte orkar göra själv.
Men både du och jag, om vi ska utse våran absoluta favoritkonserv, vad blir det?
Då blir det ju... Ska vi inte ta ett steg tillbaka först?
Jo, det gör vi.
Jag tänkte lite kulturhistoria.
Ja, men det måste vi.
När
uppfanns konservburken?
Den uppfanns 1795. Och som alla vet så var det ju fransmännen som uppfann det. Det var ju Napoleonkrigen och man behövde liksom ha fältmat etc. Och då var det en fransman som kom på att om man la det i en glasburk, satte på ett lock och kokade det hela, så höll det flera år sedan.
Och det här, jag måste bara flika in här, att idag så heter såna här innovationer inom matindustrin heter food tech.
Just det.
Och konserven är väl en av de viktigaste food tech-innovationerna genom tiderna.
Absolut. Margarinet kom ju också till där i den här perioden i Frankrike. Det var också ett sätt att få det att funka i fält. Men den här, de vill inte ge honom priset för det här bästa sättet att lösa fältmässiga matproblemen för efter 15 år, för de litade inte på att det skulle vara ätbart. Men när de efter 15 år öppnade och fortfarande kunde äta så. Men sen var det en engelsman lite senare som kom på att man kunde använda metall istället. Det var ju hållbarare än glas.
Var det inte bly i då också?
Det var bly i den här, vad heter det? Du är mer teknisk än jag. När man har 2 metallbitar och ska svetsa ihop dem.
Just det,
man lödde väl ihop dem snarare än svetsade, och då var det väl lite bly i.
För att när jag var barn fick jag lära mig att jag aldrig fick välja konservburkar i handeln som hade bucklor, för att det kunde finnas blyutfällning.
Framförallt skulle man inte låta ananasen stå kvar över natten i en konservburk i kylen, för det så hade ju så starka, då smakade det ju verkligen metall efteråt, och det ansågs onyttigt också. Senare så var det ju därför många tyckte det var trevligare med de här tetrapacken. Men idag är de ju istället plastade, så idag får man istället farliga gifter från plasten, säger ju en del. Men, man orkar inte tänka. Frågan om de håller lika bra plastade, men de håller i alla fall länge. Och därmed var kulturhistorien slut, och vi kan återgå till
Och vilken är då konserven nummer ett?
Ja, konservernas konserv, det är ju bullens pilsnerkorv. I alla fall i Sverige. I Amerika är det naturligtvis Spam. Ja. Den här burkskinken.
Minns du Monty Python sketch?
Spam, precis, Spam. Men i Sverige är ju bullens pilsnerkorv. Och bullen är ju en fantastisk rolig person. Det finns en intressant historia bakom bullens pilsnerkorv. Men det finns också mycket att säga om Bullen Berglund som person. Jag känner mig ganska befryntad med honom. Han gick ju också alltid... Han gick gärna i kostym, han gick alltid i fluga, han var katolik.
Han var allkonstnär.
Han var tv-kock, eller i alla fall filmkock.
Radiokock.
Radiokock, absolut.
Revyskådespelare.
Det var han, han underhöll artist. Han var väl ännu mer än jag, för han var utbildad kock.
Han spelade på Dramaten. Och det var
han. Redan som ung så åkte han faktiskt, de skickade honom som 16-åring ner till Paris. För hans mamma var polsk-fransk, så morföräldrarna ville att han skulle lära sig franska. Så han åkte, han fick innan han skulle rycka in i det militära, fick han två när han var i Paris, Berlin och London och jobbade på olika ställen. Men inte inom restaurangvärlden, utan de hade väl tänkt en karriär inom lite mer seriösa branscher.
Man känns ju ganska bortglömd idag, så att Edvard Persson är väl någon som många tänker på när man pratar om fryntliga personligheter och skådespelare och matälskare.
Och Edvard Persson var ju en superstjärna. Han fyllde ju hela Metropolitan i New York med svenska amerikaner, jag tror tre gånger. Han hade publikrekordet därifrån. Han var så stor som man inte kan tänka sig det, vilket man idag har väldigt svårt att förstå riktigt. För Edvard Perssons storhet är inte helt lätt och det kräver mycket utredning att kunna förstå den. Varför han, men det handlar mycket om trygghet tror jag. Han var väldigt älskad. Bullen Berglund hade lite liknande, men var nog en betydligt enklare och mer sympatisk personlighet. Edvard Persson var ju känd för det här lite... Att han liksom hade svårt att skilja på rollen och personligheten, och att det här är allt ljus på mig, lite självcentrerade. Medan Bullen Berglund var en mer ödmjuk personlighet.
Lite Lennart Hyland över Edvard Persson.
Ja, det kan nog finnas vissa likheter. Men Bullen i alla fall, han kom tillbaka från militära och då blev det istället att han gick in vid teatern. Det var Albert Ranf som för övrigt var gift med... Vars son gifte sig med min farmors syster med tiden, om jag kommer ihåg förhållandena rätt. Men då kom han in och så blev han skådespelare. Och 12 år hade han ganska framgångar inom teatern. Mest folkrockspel och revyer, kupletter och liknande. Men även seriösa grejer som Strindberg och Shakespeare... liknande. Men sen hade han en misslyckad turné 1919. Ja. Och då kände han för att lämna teaterlivet.
Han tog ett uppehåll i alla fall.
Ja, och då bestämde han sig. Och då Sarabolagen då, som hade köpt upp statliga restaurangkoncerner, köpte upp de flesta restauranger i Sverige.
Som vi ska ha ett avsnitt om.
Det ska vi ha. Det har vi talat om förut, det har vi lovat. De hjälpte honom, så han åkte ner till Frankrike igen, där han som sagt redan hade bott som ung. Läste till kock, eller arbetade alltså, gick i lära som kock i 3 år. Och kom tillbaka som fullfjärdad kock, jobbade kort tag på Grand Hotel i Stockholm och skulle bli källarmästare, hade löfte om att bli källarmästare på en av Sara-krogarna. Men då fick han plötsligt erbjudande om en kul roll, och så tog han den tillbaka. Och så blev det en succé. Och sen hade han sån succé, så det blev aldrig riktigt en kockkarriär, för han lyckades så pass bra i skådespeleriet. Han var över och jobbade någon period i England, för han tyckte det var kul att vara i London och sväng och sådär. Men istället blev han ju en gudabenådad då just kokboksförfattare, matskribent, matkossör i radio och i journalfilmer. Så den här kopplingen att han var skådespelare och mycket skicklig kockutbildad och skicklig matlagare var ju väldigt intressant. Det gjorde honom till den här väldigt intressanta föregångsgestalten som man kan säga att han är den första som får männen långt före Carl Butler,
och det här
som
är ju
männen
intressant.
Att börja laga mat i hemmen. Ja. Sådär.
Och det här gjorde ju inte män på den tiden. Att en man ställde sig i köket var väl otroligt.
Det var väldigt ovanligt.
Så han blev en förebild.
Det fanns enstaka undantag naturligtvis, som Pelle Jansson, operasången som är känd för sin toast Pelle Jansson. Och,
man kan äta på operakällans bak. Ficka bland annat.
Ja, just det. Men det var vanligt. Så han började popularisera det, och det gjorde han ju liksom rätt många år då före det blir en bredare skara på 60-70-talet med manliga hemmakockar.
Men det händer ju någonting då när man går från den här personligheten till att han då dyker upp på den här korven som än idag, den här förpackningen är en av få, kanske den enda i svensk...
Som inte ändrat sig.
Som inte ändrat, som ser identisk ut.
Ja. Den stora som står här bredvid oss på en hylla, den varmkorven som de längre, den har ändrat sig lite grann, medan den lilla som är pilsnerkorvarna.
Det var lite roligt när vi bestämde oss att prata lite om bullen här. Så kom vi hit och satte oss och då hittade vi stora konserver och pratade med Djureskog som berättade att det här älskar personalen att ta en bullens varmkorv.
Att lite kock sådär matsed för kvällen som högg in. Och det var så bra det som sa han, för att då kan de har de gärna som askkopp tomburkarna utanför burken. Och den vill de byta ibland så den alltid håller sig fräsch. Då måste man äta lite pilsnerkorv då.
Men då anledningen till att det var ju, om jag kan historien rätt här, så var det något salmonellautbrott eller liknande.
Det var en av de största matskandaler vi haft i Sverige faktiskt. Det var bara Alvesta slakteriförening, en av de stora, alltså kooperativa slakteriföreningarna. Som i början av 50-talet, en varm sommar, deras kött smittades av salmonella. 9000 blev sjuka och 90 dog. Och 90 döda i en sån, alltså den typen av matskandal som här rör sig från en matproducent tror jag inte vi haft annars i Sverige. Och man fick naturligtvis stänga ner några halvår och göra rent allting, i princip totalt desinficera med medel som inte ens är tillåtna idag. Och sen skulle man ju starta upp igen. Naturligtvis hade man vanligt kött också, för det var ju en stor grossist för hela den här delen, alla böndernas. Men man satsade då efter det här mycket på konserver som var ju garanterat bakteriefritt, helt hermetiskt tillslutna. Och skapade en hel serie med tiden 30 olika köttdelar. Grisfötter, dillkött, saltabiten, hela den typen, olika korvar.
Och alla med bullen på framsidan.
Ja, då betalade man för att återigen, man kunde ju inte kalla det Alvesta efter den här skandalen, massa människor dött, utan då var man tvungen att ha ett rent varumärkesnamn. Och då tog man in bullen för att så att säga gå i god för att folk skulle våga lita på att det här var kvalitet. För när han satte sitt namn på att han hade sånt förtroende, då tänkte man, då kan det inte vara något fel på det. Och han var mycket seriös. Han var med och tog fram recepten till korvarna.
Och det är samma recepten idag?
Ja, inget ändrat. Man tror det, för att för flera år sedan så var det väldigt hög kötthalt. Och sen sjönk den ganska kraftigt vid ett tillfälle. Men det handlade med EU-regler att göra. Att innan fick allt som kom från djuret räknas som kött. Och sen blev det bara muskelfibrerna som fick räknas. För det var mycket, mycket fett och jag tror lite, jag vet inte, alltså delar, mjukdelar och så på djuret som inte räknas enligt EU-regler som är fina nog. Och det tycker jag är galet, för vi vill ju att man ska använda allt på djuret för klimatet och för moraliskt
och det är en anledning till att vi kommer äta älgarna här idag.
Ja, precis. Så därför är det så konstigt att man gjorde den här ändringen. Men så är det i alla fall. I alla fall, han satte sig på när han åkte dit och inspekterade på ett radioprogram om det här för jag tror 15 år sedan. Och tydligen åkte han ner och inspekterade mycket noggrant och provåt alla konserverna någon gång i halvåret eller liknande regelbundet. Däremot så brukade han aldrig vilja ha med sig massa konserver hem, utan då gick han alltid på slutet och fick en stor oxfilé ur köttkylen som han tog med sig hem till Stockholm.
Och det här med att det heter pilsner, det har inget att göra med att det är pilsner i korven, det är ingen pilsner i lagen, utan det kommer väl från pilsnerfilmerna eller?
Egentligen vet ingen. Det finns inga skriftliga källor. Det finns ingen som var med då som kan berätta det. Det har diskuterats jättemycket på nätet och annars de senaste 20 åren kan man säga. Men den officiella, åtminstone historien från tillverkaren idag är, vilket nog är den absolut troligaste gissningen, är att det skulle vara att man förknippade honom med pilsnerfilmer. Och pilsnerfilm var från början ett öknamn på lite enklare.
Vi har pratat lite om pilsnerfilmer i tidigare avsnitt om
svenska filmer som i sin tur, pilsner betyder folköl vid den här tiden. Det var inte bra tjeckisk pilsner, utan det var folköl, benämningen under starkölsförbudets tid. Och av någon anledning så ansågs det att man drack mycket pilsner i pilsnerfilmerna, vilket inte görs. Och man ser det är väldigt sällan de dricker pilsner. Och att det var lite gaggigt. Och på något vis så skulle det då fått namnet via en elak recensent som kallas det pilsnerfilmer. Ja. Men å andra sidan är frågan, gjorde bullen just pilsnerfilmer? Och det måste i så fall vara självironi, för det var ju ett nedsättande ord.
Men det finns lite frågetecken.
Det är lite frågetecken om man verkligen skulle ha valt det. Men det är ändå möjligt att man gjorde det. Jag brukar alltid tro att det hade att göra med liksom, att det var konservburken var som en sorts pilsnerflaska. Ja. Men det är i alla fall ingen pilsner vare sig i lagen eller i receptet. Ja. För annars är det ju vanligt med öl i korv. Det finns ju mycket så här beer bangers och porteröl och sånt. I alla fall i England är det ganska populärt att man smaksätter korvar med öl.
Det jag tycker är bland det mest fantastiska just med bullens pilsnerkorv, det är att man kan ta med den ut i vildmarken och så öppnar man den här konserven, ställer den på elden, på glöden eller elden, och kokar upp den. Och så har jag med mig lite lagerblad och lite vitpepparkorn som jag kastar ner. Och så kokar den i sitt egna spad. Och det där är en underbar måltid i naturen.
Det är väldigt charmigt. Min favorit faktiskt, det är att grilla dem. Visserligen spricker de ofta, men inte på grill utan i ugnen om jag har den hemma. När jag var ungkarl och någon gång inte orkade laga någonting större så kunde jag öppna en sån där. Och så la man dem på en plåt och så blir de lite grillade och då tycker jag de blir ännu smakrikare. Ja. Han var för övrigt en väldigt from katolik.
Det var väl väldigt ovanligt att vara uttalad katolik också.
Mamman var ju som sagt polsk-fransk så det var inte så konstigt, men jag tror, som jag har förstått, det var även pappans antagligen konvertit då, fast han var svensk var han, för han gick i alla fall med i kyrkan, så jag tror att han...
Vad sa fransmännen? Bullen?
Ja, precis. Bullen fick han, det var karaktären i ett spel han spelade på Djurgårdsteatern. Ja. Och det var när han skulle börja skriva de här matkåserierna. Som på den tiden skrev man ju alltid kåserier under pseudonym, även om folk visste vem det var, skulle alla heta något sånt här som Hasse Zäta eller liknande... Ja. Red Top och Jol och allt vad de hette. Alla hade liksom sådana. Och då föreslog hustrun att han skulle ta det namnet från den roll han spelade just då. En sån här goddagspil som kallades Bullen i ett teaterstycke.
Jag tänker på det här med farlig korv. Mm. Saucisson dangereux på franska. Farlig korv, det var inte roligt.
Alltså jag är så jäkla dålig på franska. Så jag är ledsen om jag inte...
Farlig korv på franska. Oh. Farlig korv.
Åh, oh, jag förstår. Jag skäms inför alla lyssnare.
Nej, det kanske jag också ska skämmas.
Jag borde ha lärt mer franska. Och jag borde ha bott mer i Göteborg så jag hade kunnat förstå ordvitsar. Ordvitsar och franska på man tränar på.
Det är det.
Han ministrerade mycket i Gamla Skänninga kyrkan då, Bullen. Sen när han blev vuxen då kom han, var han känd för han alltid brukade komma någon gång om året med ett stort fång röda rosor. Han satte ner framför Marias statyn.
Ja.
Så han liksom uppvaktade jungfru Maria med röda rosor. Så här, väldigt, fransk eller polsk gest snarare, väldigt osvenskt kan man säga.
Men jag kan ju tyvärr ingen latin, men en av de få orden är beata virgo.
Just det.
Vackra oskuld betyder det.
Jungfru.
Eller ja, låter ju bättre.
Rena jungfru, vackra jungfru.
Ja. Men det är ett vackert båtnamn.
Ja, det är det.
Beata verkligen. Virgo. Det finns mycket hemska båtnamn.
Ja, det är det.
Men sen kan jag ju gilla såna här arbetsnamn på båtar. Såna här tuff och dunder och...
Jag tror de flesta båtar egentligen är väl jungfrur. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till.
Men just så här, boxerbåtar och liknande brukar ha manliga namn och resten
absolut.
Fartygen har då kvinnliga.
Just det, isbrytare är också manliga.
Ja, så här Tor och Bore och så vidare. Kanske blir ett helt avsnitt av båtnamn.
Mm.
Är du speciellt maritim?
Jag tycker om sjön, men jag
är uppvuxen, kappseglare.
Jag är uppvuxen med roddbåt liksom, så jag ror ganska bra. Det var några år sedan. Jag paddlade lite kanot också som ung och tycker absolut om, drömmen skulle vara om någon vän hade en punschångare man kunde få tuffa med ibland och sitta och dricka punch i. Men jag är ingen segelmänniska däremot. Det är lite för stor risk att få bommen i huvudet och plötsligt så ramlar man ur kojen för att de svänger och seglet slår om och man ska kajka nos, allt vad det heter.
Vad var det på Verhammet sa att vi slog i krås? Vad är det han har glömt av här? Han har hittat på lite seglartermer.
Han har ju en oerhört rolig här där det bara är påhittade seglartermer.
Jag har alltid velat åka Queen Mary till Second över Atlanten. Och klä upp mig med smoking på kvällen och så vidare. Och att man har då investerar i en bättre hytt. Världens största flytande bibliotek finns på en av de här fartygen. Jag tror det är Queen Mary Second och...
En del av mig skulle också älska det, men en del av mig skulle vara livrädd för att det skulle bli storm mitt ute på ett gruppande hav. Storm skulle vara
det är så gigantiskt fartyg så att det märker ju inte av det. Du får ju kolla väderprognosen innan också.
Isberg som de går på grund mot, som Titanic
och sådär.
Och corona, det finns mycket hemskt. Men om man bara är berusad hela tiden skulle det säkert vara härligt.
Ja, men det tror jag man är på ett sånt fartyg.
Det tror jag också. Det är lite så när man är på Haiti liksom, eller i Haiti menar jag. Det görs inte så bra att vara nykter. Det är lite för många faror för att en stackars Edvard ska klara sin nykter tillstånd.
Vi kommer återkomma alldeles strax och då blir det dags för älghjärnan som vi alla har väntat på. Längtar du?
Ja, det ska bli väldigt roligt faktiskt. Nu vet jag inte om det är gott. Jag vet att lammhjärna är gott, jag vet att kalvhjärna är gott. Vilt har ju väldigt mycket smak och jag har ingen aning om man känner det i hjärnan också eller om man inte känner det, om den här viltsmaken slår igenom där. Det ska bli väldigt intressant.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tack. Här kommer då in en helt fantastisk älgskalle. Det är verkligen inte bara hjärnan utan det är hela det renrakade kraniet av en älg.
Det ser ut som en dinosaurie.
Det ser ut som en dinosaurie och så ligger då hjärnan vackert gratinerad med kapris och persilja och annat. Högst uppe i... Det är mycket skalle och lite hjärna på en älg. Det kanske...
Ja, det ser ut som mer någon mammut eller liknande som har smält fram ur den sibiriska tundran.
Ja, som naturen bara erbjuder när klimatet går åt pipan. Men så är det ju inte. Vi vet ju att här bakom är en stor konstnär och inte bara någonting som isen har smält fram.
Jag tycker att du får börja prova. Det här är ändå din önskan.
Ja, det här är ju en dröm. Vi har talat så länge om den här älghjärnan i podden under är det 1,5 år åtminstone, va? Jag har ätit mycket annan hjärna, men jag har aldrig ätit någon vilt hjärna. Den är mjäll och vit och fin. Och...
Där går det första tuggan in i Edvards mun. Berätta.
Det här är ju väldigt gott. Väldigt, det är comfort food verkligen. Det är mjukt, det är fett och mjukt och maffigt så där i munnen. Det är inte det här metalliska som ofta lammhjärna kan ha på vissa sätt. Men det är kanske för att det är tillbehör som är ganska syrliga och kraftiga till. Den känns mer varm och gosig och den har inte vildsmak egentligen. Jag undrade just om liksom vildsmaken skulle gå igenom kraftigt på hjärnan. Men det tycker jag inte den gör. Mycket gott. Konsistensen är ju fantastisk. Det är lite som en mjukare form av brulépudding. Sådär.
Ja, nu har vi fått ett tillskott här. En nästan lika stor livsnjutare eller ännu större alkoholromantiker som oss själva.
Ja, väldigt, väldigt trevligt.
Vi har med oss Johan Jureskog som har tillagat den här anrättningen. Mm. Först Edvard, berätta. Vad säger du?
Jag tyckte det var oerhört gott, men det var lite förvånande för det hade... Alltså det är kanske att den är varm, men visst kall hjärna kan ju ha lite så här metalliska toner och sånt. Men här var det verkligen, det var så maffigt, det var så mjukt, gräddigt, som en brulépudding eller liknande. Det var väldigt, väldigt tilltalande. Och sen den här fräscha, syrliga, lite kraftiga tillbehören då med...
Ska vi fråga Johan hur han tillagat den?
Ja.
Hej
ja.
Johan!
Hej!
Tack för att vi får sitta här i ditt kök.
Ja, men vi sitter ju på Chef's Table. Och det kan vi väl prata om lite mer ingående sen. Framförallt var det ju väldigt roligt att få över den här hjärnan. För den såg ju allt annat än rolig ut från frysen. Och vi frågade oss själva liksom, hur ska vi presentera det här? Det ska jag vilt också säga att det är min köksmästare Patrik.
Det var lite roligt.
Patrik Lohagen som har gjort det mesta jobbet så har jag gjort finliret på slutet här.
Det är som mannen som grillar när frun har gjort allt
annat. Exakt. Nej, men vi har ju öppnat den. Jag tror man kan se det här på sociala medier och kanske eran podd. Hur...
Ja, Edvard, det blir väl någon bild härifrån.
Ja, vi får absolut lägga
bilder på den. Aftonbladet har varit här och filmat också, så att, gå in där och kolla.
Men vi har ju då först sågat upp skallen med vinkelslip, så den är snygg. Och drömmen var ju att få göra det här, liksom, alla som har sett Indiana Jones...
Temple of Doom,
exakt. Som filmnördiga...
1984.
Exakt. Så hade det varit kul att liksom lyfta på någonting här. Men nu vart det inte riktigt så. Vi har provat med massa kloscher och grejer. Men själva hjärnan har vi ju tagit ut. Och enligt konstens regler putsat den. Och det gör man lättast i rinnande vatten. Och ta bort alla hinnorna så de liksom faller lätt av. Låtat lägga den ganska länge i vatten och bara spola i kallt vatten för att få bort alla liksom blodämnen i hjärnan. Sen har vi torkat den och mjölat den, och det här gör man ju precis innan man serverar den. Och sen så stekte den i rikligt med brynt smör, såklart. Det har varit lite vitlök, lite timjan i tillagningen. Och så har vi kört upp den här ungefär till 60 grader innertemp. Och sen... Så tar man det brynta smöret, släcker det liksom så det går ner i temperatur så det inte bränner, med citronfiléer, lite kapris, brödsmulor från Levain, och sen har vi bara lite persilja, salt, peppar, that's it.
Är det här någonting som du rekommenderar att man ska laga till hemma?
Gärna, ja.
Ja, det var ännu roligare.
Ja, alltså gärna är ju totalt, tycker jag, underskattad och är bortglömt. Och jag ska inte... Jag har stor respekt för din matkunskap. Du pratade lite om att den var bortglömd för att moralen och etiken. Men tror du inte också att våra föräldrar, eller kanske våra farföräldrar som har varit med om ett krig, inte ville ge nästa generation det man var tvungen att äta? Är inte så också som
min allmänna? Det kan ju vara så, men det har ju allmänt gått mot att... Hjärnan, tror jag, speciellt, man uppfattar den som så speciell, tror jag, att göra med att man fäster så mycket människans liksom, och djuren, så att man tänker med hjärnan att det är något speciellt. Men det är ju inälvor överhuvudtaget. Leverpastej äter man väl fortfarande, men det äts ju mindre och mindre av kalvbräss, och ögon ska vi inte tala om. Men även djurar är inte många som äter längre. Och det är ju väldigt tråkigt, men jag tror vi har haft det lite för bra. Man har inte behövt äta allt för att man har haft för mycket tillgångar. Och då blir det enklare och enklare att bara liksom äta filéer. Och sen vill folk inte ha... De vill inte känna att det är djur de äter. De vill låtsas att korven växer på plantor eller görs i fabrik. Det tror jag också är en grund. Att det blir mer påtagligt att det är ett djur man äter när man hittar olika delar med olika konsistenser och smaker. Samtidigt är det ju en väldig utarmning. Att bara äta filé är ju dödstråkigt.
Sen tror inte jag alla vet, men nu kommer en dräpare här. Oxfilén sitter faktiskt inne i bukhålan.
Så att det är teoretiskt inälvsmat.
Ja. Men det är ju roligt. Vi har ju faktiskt haft gäster här som säger så här, men Black Angus, det är ju bara oxfilé på en sån.
Mm. Alltså, nej, du skämtar.
Nej, men folk tror ju verkligen det. Det är 2% filé på en djurkropp liksom. Det är förkastligt. Man ska njuta av såna här grejer, och i klimatfrågan om kött och så vidare, så ska man ju veta att vi hade 3 miljoner nötkreatur för 100 år sedan, och nu har vi 328 000. Så den påverkan kanske inte de fyrbenta har gjort som media vill håsa upp det. Men om man framförallt ska tänka på, om man nu ska äta mindre kött, för det tycker jag man ska äta mindre men bättre, men framförallt äta upp allting på jul.
Ja, verkligen.
Det finns ju så mycket energi som bara går till spill, och i bästa fall blir det biogas eller slängs.
Allt på tallriken, allt på julet.
Ja, men verkligen, det är självklart. Och det gäller ju även när man jagar själv naturligtvis, att ta tillvara på. Jag menar, älgens mulor är ju också bara god, och tungan var en gång så stor delikatess att man exporterade dem stort till England. Ryssland exporterade jättemycket älgtungor till England som societeten där.
Det där vet jag i de jaktlag som har varit med äldre människor. Då tar man ju tillvara på älgmulen och röker den och sen skivar den, och ibland sitter ju de här näshåren kvar, och där kanske min gräns går.
Nej, men jag hörde, du blev ju intervjuad här förut av Aftonbladet, och Jag följer er slaviskt i en podd. Jag tycker den är helt jäkla magisk.
Ja, alltså, det är så mycket kärlek runt det här bordet. Ja. För vi älskar din matlagning.
Ja, det gör vi verkligen.
Men om det är någon som jag förstår och det jag hör tar hand om allt och inte slänger någonting, så är du, Edvard. Det skulle ju vara en stor eloge, för alla skulle leva som dig.
Tack så mycket. Ja, men det är verkligen så. Det är stenhårt. Och det är ju roligt. Jag menar, att man äter allt på ett djur blir ju dessutom, det är ju därför det kinesiska köket är så rikt, eller det franska. Det blir ju mycket roligare, det blir mycket mer variation och smak och intressant.
Och det finns ju det här med att äta gärna, finns ju i de flesta kulturer. Kinesiska köket, det finns i det sydamerikanska, det franska köket, det spanska köket.
Hela orienten. Och i Sverige fram till 1960-talet åt man ju liksom panelkalvhjärna, var ju en självklar rätt. Det har varenda...
Och sen kom bullens pilsnerkorv.
Och tog över. Det är nog i alla fall från början. Jag tror det är lite inälvor i dem också.
Vi pratade ju om bullens tidigare. Och noterade att du hade några stora konserver här av bullens.
Ja, men jag älskar bullens. Jag tycker det är en riktigt jäkla god pilsnerkorv. Liksom. Och det är en perfekt personalmat. När alla har stått här och brassat massa kött och maträtter hela kvällen och käka en varmkorv. Kanske inte varje vecka, men sen framförallt har den en funktion, den där burken. För jag tycker den är så sexig, den där burken. Jag tycker den är så snygg. Så vi har den som askkopp ute på Kronobergsgatan. Så den byts ut emellanåt eftersom vi får nya hela tiden.
Och med nya reglerna så måste alla stå väldigt långt ifrån entrén.
Exakt, men jag tror vi kommer undan den eftersom det är så pass långt upp till restaurangen.
Så det är tricket.
Jag har en god vän som gick ner och rökte på sin tog en pipa på i själva sin port. Aha. Och då klagade ju restaurangägaren bredvid för att det var Gamla stan och där det var ingen som tänkte att någon bodde, utan det var ju precis en decimeter från nedgången till en källarkrog då. Men man måste ju ändå få röka utanför sin egen port. Och vart skulle han gå? Det var ju restaurangen. Han skulle behöva gå till en annan stadsdel för att få röka sin pipa om ingen restaurangägare skulle riskera att få böta.
Nej, men det är ju helt sjukt. Det har gått lite överstyrk, jag tycker.
Vilken stadsdel har minst antal krogar? Det blir den stora rökrutan. Bort i Kungsholmen, så här, riktigt långt bort.
Ja, här är ju faktiskt alldeles för lite krogar. Vi skulle vilja ha mer krogar runt omkring. Det blir mer liv liksom.
Mer bra krogar.
Ja, det har jag råkat säga någon gång. Att vi vill ha bättre krogar, och då har jag fått skit av mina... Självklart alla restaurangägare, all respekt för allihopa, men man skulle vilja
ha... Särskilt de som gör mat som är god och som betalar skatt.
Exakt.
De andra kan få lite respekt.
Jag förnekar allt jag sa. Men det är ju alldeles för få just här borta. Eriks Bazaar ligger ju borta och öppnat. Erik Landerstedt, han finns ju på bild här. Han är en av mina idoler.
Ja, vi kan ju säga här att det finns här, när man sitter inne på det här bordet mitt inne i köket på AG, så finns det Håkan Fällman högst upp. Och sen så har vi Robert Lang där.
Norbert Lang.
Norbert Lang menar jag, såklart. Och sen har vi dig själv där. Och sen så har vi så mycket som...
Landerstedt.
Och så är det Bengt Wedholm längst ner.
Ja, men Håkan är ju... Han har ju blivit min svärfar, Håkan Fällman. Han är ju då Yoda i köttbranschen. All respekt till honom för allt han har gjort för mig. Inte minst gift bort sin dotter till mig.
Får jag berätta den historien? Claes, andra delägaren till AG. Johan berättade att han började träffa då Paulina, som du är gift med idag, har barn med.
Yes.
Och Claes blir väl lagom glad och säger att jag är jätteglad för din skull, Johan. Men... Packa inte upp det här. Vi har inte råd att ställa om mage till en fiskkrog.
Lite så var det. Norbert Lang är ju som min matpappa. Han ser upp till, och någon jag pratar med på veckobasis. Fantastisk matlagare. Legendariska krogen Paul och Norbert nere på Strandvägen. Jag ska ta det här snabbt. Erik Landerstedt, det liv han har levt med sina krogar, det är någonting jag eftersträvar. Men min stora idol var Bengt Wedholm. Vet ni varför?
Nej.
Han gick sin egen väg. Och det gör jag också.
Det är det.
Jag är ledsen att jag aldrig fick pröva Wedholms kött. En god vän försökte tjata på mig när det var nyöppnat att jag skulle gå dit. Men som fattig student då skulle jag liksom handlat om en kanske årsbudget vad det gällde nöjeslivet. Eller i alla fall en halvårsbudget. Och därför blev det aldrig av. Och det var en ganska kort tid den fanns, va?
Jag tror att det var typ ett år eller två. Men jag var faktiskt där med min pappa. Det är en av måltiderna som pappa tog ut mig på. Pappa är fortfarande i livet. Men vi hänger inte lika mycket på krogen längre. Det var magiskt. Mm. Jag förstår att ni har en stor agenda. Och,
ja, men så här, innan vi avslutar det här avsnittet som blev en liten specialversion av podden Älghjärneavsnittet, så tänkte jag ta en lyssnafråga. Vi ligger så enormt efter. Mm. Och här får du gärna också vara med, Johan.
Ja. Trevligt.
Hej Mats och Edvard och Gunilla utropstecken. Tack för en fantastisk podd. Jag har en fundering som jag skulle vilja ha lite hjälp att spåna kring. I sommar fyller min sambo 30 år och jag skulle vilja fira henne med hotell och en rejäl kväll på stan. Kan ni tipsa om ställen att gå på? Drinka rätte, menyer och beställa. Vad behöver man boka bord? Vad går det bra att ramla in? Kort sagt, hur lägger man upp ett födelsedagsfirande på stan på bästa sätt? Är det ens lämpligt det att turista i Stockholm i juli? Är det för mycket turister i stan då för att det ska vara njutbart? Frågar ännu en turist. För att krångla till det ytterligare behöver jag berätta att jag själv inte gärna äter fisk och skaldjur. Här är Johan är bra med. Har tränat ett helt liv, men det är inte min grej. Så, hur lägger ni upp denna kväll på stan? Vill blåsa på rejält, men inte gjorda pengar. Den absoluta smärtgränsen för kvällen är därför 5000 kronor. Det gör absolut inget om det går att få en bra upplevelse för en tusenlapp mindre. Återigen, tack för en underbar podd. Med vänlig hälsning, Erik. Och då har vi juli i Stockholm. Och det är tomt här och väldigt många ställen har stängt.
Juli brukar ju vara en total mardröm. För då var ju alla ställen som var anständiga på något vis var stängda när man var ung.
Och så kom alla
mitt
turister.
Mitt under sommarmånaden. När alla turisterna kom. Det fanns liksom ingenting som var öppet då. Utan allt var ju sommarstängt. Men det har ju blivit bättre. I huvudet har jag ingen aning vilka som har öppettider eller inte. Det får de nog gå in på hemsidorna. Däremot tips. Vi gjorde ju för ett drygt år sedan, nej det var precis i början av vår podd tror jag, gjorde vi, 2018 var det, en genomgång vilka favoritrestauranger vi hade i Stockholm.
Jag tänker att fira så här och man är juliturist.
Och var kommer han ifrån?
Det vet vi inte, vi vet inte ålder, vi vet inte var man kommer ifrån.
Jag tänkte ju så här spontant direkt, ett hem. Men det kostar nog mer än 5000 kronor att bara bo där.
Jag hade kollat upp om Grand Hotel hade bra sommarpriser. Och då kan man ju få tillgång till deras spa som är helt fantastiskt.
Mm, absolut. En annan grej, där du bodde ute vid Axel där. Vad kostar det att bo på den där båten?
Ja, Prins Orangen. Ja. Det kan jag rekommendera. De kan också ha bra priser där.
Ja för det måste ju vara superromantiskt. Ja.
Liksom. Men jag hade försökt bo i centrum. Ja. Och det är ju bra priser på många affärshotellen. Mm. Kanske hade kollat upp Nordic Light, Grand Hotel, vad heter den? At Six som de har någon bra. Det är också snyggt.
Absolut.
Men jag tänker den här kvällen, mitt tips är ju takbarer på sommaren. Det har ju kommit ett gäng takbarer.
Jag har ju inte varit på ett enda. Nej. Jag bara jobbar.
Ja, jag tänkte lite samma tanke. För jag hade tänkt att man skulle... Jag ger ofta om man är första gången i Stockholm och det är sommar och sådär. Brukar jag säga gondolen just för utsikten. Ja, i alla fall för fördrinken eller för mat. Men det är ju stängt för tillfället.
Men tak har en bra takbar. Mm. Och sen har de här... Jag har inte varit där än. Ark, Blick, Vivanadis. De ska jag ha takbar. Okay.
Det ska vara grym också.
Det finns flera... Och sen hade jag nog avslutat...
Men han ville ju... Vi skulle lägga upp den här kvällen, var det inte så? Ja. Och dagen. Vad äter de lunch? Åker de ut till Fjäderholmarna då kanske?
Ja, men det är jättetrevligt att utnyttja skärgården.
Ja, det bjuder de väl på den där båtresan ut. Gör de inte det?
Det tror jag.
Ja. Är det en god grej? Min tanke var lite att de kunde hänga på Djurgården för någon fördrink just för att sen ta Djurgårdsfärjan till Gamla stan. Ja. Och kanske gå på Gyllene Freden om de aldrig har varit i Stockholm, så tycker jag att det är liksom som lokal. Och sen är ju Filip Fastén tagit över det, så maten är ju säkert betydligt intressantare än det brukade vara. Men och ända till Fjäderholmarna istället för Djurgården, det är ju faktiskt mer skärgård och ännu mer båtupplevelse.
Och det går ju snabbbåtar ut i
Och där Sandhamn. Har de ett litet bryggeri, har de kvar det? Ja. De har ett trevligt litet bryggeri där man kan dricka öl också.
Och kanske man inte behöver gå på krogen, Systrarna då kan man ju bara hänga på bryggan. Käka på rökeriet där.
Rökeriet är jättebra. Ja.
Och då kan man gå till Sala och köpa med sig lite saker. NK Salhandel du har.
Ja, ja, verkligen. Den vill jag göra reklam för. Men ja, absolut. Men är det fint väder, alltså verkligen Fjäderholmarna. Men frågan är vad man går och äter.
Ska man inte ta en sen kväll på Sturehof i juli?
sitta på uteserveringen. Ja. Man kan, han gillar ju inte fisk och skaldjur då.
Men det finns ju lite...
Det finns annat också. Det finns köttbullar också.
men det blir ju mycket Stockholm med Sturehof.
Sturehof sitter där och tittar på människor på uteserveringen. Ja. Det, och det är alltid öppet. Det är magiskt.
Och det är alltid fullt.
Mm. Alltid fullt.
Takbar, fjäderholmarna, takbarer och sen så... Och där på takbarerna kan man ta lite smårätter och ta lite drinkar och sen så avsluta med en sen kväll på Sturehof. Mm. Ja, vi ska ta runda av här och tänkte att vi först skulle börja med att tacka.
Ja, verkligen. Stort, stort tack till min god vän Peter som förmedlade kontakten och till skytten som har skjutit denna älg och donerat skallen till oss. Stort tack verkligen. Vi är oerhört tacksamma. Tack även till ytterligare ett par personer som har erbjudit älghuvuden som vi inte utnyttjade då eftersom vi räckte med ett denna gång. Men vi kanske behöver fler i framtiden.
Och ett enormt stort tack till AG och Johan Djureskog för all tid som ni har lagt ner på det här. Och vi kanske redan nu ska avslöja att om ni lyssnar om några avsnitt framåt så ska vi låta en dröm gå i uppfyllelse.
Vi kommer att återvända till AG längre fram i säsongen
och
kan man säga.
Då blir det ett avsnitt med åldersgräns.
Precis.
Men stort tack Johan.
Stort tack ska ni ha. Tack, det är verkligen jag som tackar för att jag fick vara med om det här. Tack.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.